Du lyssnar på De mörka skuggornas hus av Barbara Wood. I ljudboken kan det förekomma en del föråldrade uttryck och begrepp som förlaget tar avstånd ifrån men valt att behålla för att understryka tidsandan. Kapitel 1. Så fort jag fick syn på egendomen, där jag stod i den kalla vinden som försökte bemäktiga sig min käpp och hetta, undrade jag om jag hade begått ett misstag. Att äntligen stå framför huset efter så många år framkallade inte de minnen jag hade hoppats på. Tvärtom, när jag i det tilltagande ovädret tittade upp på den ogästvänliga herrgårdsbyggnaden, kunde jag inte erinra mig den allra minsta glimt av det förflutna. Jag började ångra mig. Jag borde kanske inte ha kommit. Jag var visserligen född i det här huset och jag var en Pemberton. Min far var född här och hans far före honom. Men vad kunde jag utöver detta göra för anspråk på det, när jag inte kunde minnas de år jag tillbringat här eller ens de människor som bodde här? Människorna. Jag stod kvar i den piskande vinden och lyssnade till ljudet av vagnshjulen när droskan försvann bort längs uppfarten. Jag stirrade på det gamla elisabetanska huset och undrade, vad fanns det för människor här? Vilka var de och varför kunde jag inte komma ihåg dem? Och hur skulle de, efter alla dessa år, ta emot mig? Sen tänkte jag på brevet. Vilken överraskning det hade varit när jag med posten hade fått ett kuvert av utsökt papper med ett tvåpennys Victoria blott frimärke. Eftersom det varit adresserat till min mor hade jag tagit med det upp till hennes rum när hon sov och lagt det vid hennes säng i avsikt att ge henne det när hon vaknat. Samma kväll när jag gått upp till hennes rum hade jag emellertid upptäckt att brevet var borta och min mor nämnde det inte. Hon måste ha haft sina skäl, och eftersom hon var mycket sjuk vid den tidpunkten bestämde jag mig för att inte fråga henne om det. Jag fann brevet en vecka senare när jag efter begravningen gick igenom hennes få ägodelar. Varför hon behållit det kommer jag aldrig att få veta. Men nu förstår jag varför hon inte velat delge mig dess innehåll. När jag steg ur droskan den dagen och började kämpa med vinden om min käpp kunde jag emellertid inte ana vilken absurd väg det där brevet skulle leda mig in på. Hade jag vetat det skulle jag aldrig ha återvänt till Pembertonhurst. Det var djärvt att komma tillbaka så här och jag var beväpnad med föga mer än ett förbryllande brev och minnen av att min mor endast sällan och då i ett underligt tonfall hade talat om den här platsen. När jag nu studerade huset såg jag samtidigt för mitt inre öga min mors ansikte med det egendomliga uttryck hon ibland anlagt när hon betraktat mig. Det var en gåtfull min och jag hade fångat den åtskilliga gånger, som om hon letade efter något i mitt ansikte. Som om hon väntade sig att finna något där. När jag blev äldre hade jag slutligen frågat henne. Men då hade hon bara svarat, du är en Pemberton. Så jag visste att jag hade ett starkt band till det här huset. Och att jag en gång till och med hade bott här. Även om jag inte kunde minnas något av det. Och min mor hade under våra 20 år i Londons slumkvarter talat så förtvivlat lite om den här platsen. Men nu hade jag brevet, så jag kom tillbaka. Det fanns ännu ett skäl till min tvekan den där kulna dagen. För när jag stod inför Pembertonhurst och undrade hur jag vågat komma hit, erinrade jag mig också brottstycken ur legender jag hade hört om platsen. Sägner om höljet av ondska som påstods omsluta herrgården. Berättelser om häxeri och spöken. Historier som ortens bönder diktat ihop under mörka kvällar och som fick herrskapsfolk att hålla sig borta. Ändå var det enda jag såg framför mig när jag granskade den gamla grå byggnaden och drog mig till minneshistorierna jag hade hört på tåget och på byns värdshus. En vacker gammal georgian.